Ja, men jag tycker inte, det är nog inte så pjåkigt för att det är ju visst en fasförändring, absolut. Mm.
Men det är samma grej att jag inkrementellt ändrar temperaturen på vattnet.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Avsnitt 31, och vad säger du om det då?
Ja, 31.
Det var ju något tvillingprimtal.
Ja, det
finns 29, 29 var tvillingen då. Mm. Så det pratade vi om sist, men du har säkert något roligare.
Ja, jag har faktiskt det. För det har varit. Men du har helt rätt i att primtal, vissa primtal kommer i par sådär. Som 11 och 13 och 15 och 17 och 29 och 31. Så, men 31 är ett så kallat Mersenne primtal.
Okej. Okay. All right. Kan du repetera vad du sa, för jag tror inte jag fick med mig det. Jag tror inte någon annan fick det heller faktiskt.
Ja, det heter Mersenne. Jag vet inte om jag uttalar det. Mersenne, det är, jag vet inte vem det är, men det är primtal. Men då är det så att det finns en formel. Att man ska ta 2 och så ska man ta upphöjt i ett primtal minus 1. Och i det här fallet så 2 upphöjt till 5, det är ju 32. Mm. Minus 1 är 31. Mm. Och den här formen då, 2 upphöjt till ett primtal minus 1, är ett sånt Mersenne prime, pratar man då.
Okej, då får jag bara fundera här lite snabbt då. 2 upphöjt till 5 sa du, 32. 2 upphöjt till 6, 6 är inget primtal. 2 upphöjt till 7, då snackar vi 128 minus 1, 127. Skulle det, vet inte om det är ett primtal.
Ja, då är det så här att alla, alltså de här primtalen kommer på den formen, så vissa av de här är primtal, men inte alla.
Nej.
Nej. Så att det går inte att säga att det...
Nej, jag förstod det. Men det tror jag var med på. Ja. Min fråga var, för att jag liksom 2 upphöjt till 6. Ja, för det första var ju 6 inget primtal. Så den går ju bort av den anledningen. 2 upphöjt till 7 minus 1. Då är väl 127 då. Mm. Så det skulle kunna vara en kandidat. Men ingen av oss klarar av att tänka.
Så långt, nej. Men apropå att tänka långt, så visar det sig att det största primtalet man har hittat är ett sånt här Mersenne primtal.
Okej. Okay.
Mm. Och det är att då finns det någonting som heter GIMPS. Som för Great Internet Mersenne Prime Search. Ah. Där har man kopplat ihop massa datorer som ligger och tuggar så här, som en stor hive mind. Och då är det är 2 upphöjt till 82.589.933 minus 1.
Mm. Det här lägger man elektricitet på alltså.
Ja, det är ungefär 24,9 miljoner siffror som kommer ut. Och det är det största primtalet av alla primtal man har hittat.
Okay.
Med det sagt så tror jag inte vi kommer upp i det avsnittsnumret.
Nej. Vi får väl se.
Men Mersenne Prime är 31.
Kul! Mm. Det tycker jag var festligt. Jag har sen sist, jag har ringt mina hantverkare.
Oh,
ja, applåd. Så, ja, tack. Mm. Tack snälla. Så nu har jag fått alla mina 10 som har besökt mig.
Mm-hmm.
Och jag har lärt mig en hel del om takläggning. Jag visste ju att jag hade ett gammalt tak.
Mm.
Det var från 75. Och då är det betongplattor och takpapp under.
Mm-hmm.
Mm. Kan du något om tak så här? Om man säger ströläkt.
Kan det vara det här takpannorna ligger på kanske?
Nej, det är bärläkten.
Aha.
Ströläkten är det bärläkten sitter på. Ja, ja. Så ströläkten går ju liksom, vatten kan rinna längs med ströläkten.
Aha.
Bärläkten går på tvärsen på taket så att säga.
Ingen aning.
Nej, så det har varit mycket så här fotplåt.
Mm-hmm.
Kan det vara, kan du lika med nästan lista, men det är en aluminiumplåt som sitter längst ner på
foten av,
ja, exakt. Ja. Och att man nu mer använder en takduk, kallar man det ju så här, lite takpapp. Som ska vara lite bättre då, som inte ska gå hål så lätt på.
Mm-hmm.
Takpappen som jag har, vet du hur man märker om en takpapp har övergått sin tekniska livslängd, eller övergått sin livslängd? Den tekniska livslängden är väl satt till 30 år, men brukar kunna hålla längre.
Jag drar till att man kan man prata med den? Nej,
man inte. Nu ska du få veta då. Det är att den kan bubbla, men också om man trycker på den så är den knastrad lite grann som chips.
Men då pratar den ju. Ja.
Jaha, det var så du menar.
Nej, det var det inte.
Du försöker bara rädda situationen.
Ja, så är det.
Ja, nej, men hur som helst, det är så jag väljer att checka in idag.
Mm.
Eftersom vi pratade, jag nämnde lite med takläggning sist.
Ja, precis. Och, men det är bra att du har kommit till rätta med din självreglering av känslor.
Mm. Och, men det tror jag inte riktigt jag har gjort. Det var ju bara så här.
Eller du blir triggad, så nu måste jag göra det.
Ja.
Mm. Ja. Nej, men det är bra. Då var det ju nyttigt, det avsnittet, i någon mån.
Ja, absolut.
Ja, du har lite preliminär data.
Okej.
Okay. Ja, det är ett finare ord för anekdotisk data.
Okej, okay. Låt höra då. Vilket ämne ska det handla om då?
Den här gången kost och sol.
Ja, okay.
Jag är inne på kosten då. Men vi pratade...
För du gillar ju kost, men jag vet inte hur mycket du gillar sol riktigt. Nej. Eftersom du är lite av en ginger.
Ja, det är jag. Och, men det jag skulle säga är att de senaste åren så har jag tålt solen väldigt mycket bättre än innan. Och, men jag har även ätit på ett annat sätt.
Just det. Så finns det en koppling mellan kött och soltålighet?
Mm.
Kanske?
Det kan verka så.
Mm.
Men det går, ja, faktum var att jag hörde någon sån här klipp eller podcast och så vidare. Det var så här carnivore versus vegan. Det var väldigt infekterat. Men då sa han där att som var carnivore-killen att man tål solen mycket bättre om man bara äter kött. Därför växter är på något sätt inflammations... man får inflammationer då. Och då bränner man sig lättare. I huvudsak då. Och det hör ihop med en annan diskussion som jag hade här på jobbet för någon vecka sedan om retinol var någonting som skulle vara bra för huden då. Att man ska undvika solen så att den åldras då. Men så kom det här med evolutionen och liksom för många tusentals år sedan så levde människan ungefär 90% utomhus.
Mm.
Och nu lever vi ungefär 90% inomhus istället. Mm. Och så tål vi inte solen. Men då uppstår ju frågan, hur fan tålde de solen på den tiden?
Mm.
Om de var ute 90% av tiden. Då skulle de ju bränna ihjäl sig. Och speciellt om de inte hade några sådana här sunblockers av något slag. Men till saken hörde ju att de åt ju i största delen en sån här karnivorkost. För man brukar säga att den kosten de hade, även om det var omnivåer, så kanske den var 90% animalisk.
Mm.
Och det var det som gjorde att de tålde solen på den tiden.
Mm.
Och det är samma fenomen jag upptäckt själv.
Mm.
Som den här...
Men vad sa du att den här datan, den här anekdoten, eller du sa ändå preliminär data, det känns ju som att du sänker det lite när du säger att det skulle vara anekdotiskt, men var kom detta från, sa du?
Ja, men det är bara en observation egentligen.
Okay.
Så det är anekdotiskt på det sättet. Men jag hörde, det finns en forskare som heter Gary Nolan som från Stanford, han gillar inte det här med anekdotisk data, han säger att det är preliminär data, därför att här finns någonting att lära. För en anekdotisk data, det är bara en anekdot, det skiter jag jävla träskalle.
Mm.
Utan flera verkar uppleva det här, då är det preliminär data, men såklart måste det göras regelrätta studier.
Just det.
Men sen kan man ju använda sunt förnuft också. Och, så det är min spaning. Ett mer kött och tål solen bättre.
Grymt.
Mm.
Där är vi incheckade.
Yes.
Då är det så här att vi har ju pratat en hel del om lite japanska termer. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Det gör du säkert. Vi hade ju något avsnitt om lean och Toyota Production System.
Jag ska bara säga att jag har ju tränat karate också back in the day, så då var ju japanska termer på alla möjliga olika saker.
Just det.
Så jag kan räkna till 10 på japanska till exempel. Mm. Ska inte göra det nu.
Öppen hand.
Ja, karate.
Mm.
Mm.
Och det är väl
vet du förresten, en tom skalle?
Nej.
Nej, inte jag heller. Nej.
alltså det är så tråkigt liksom. Ja, jag försöker plocka upp bollen här igen då.
Ja, okay. Jag ber om ursäkt.
Nej, det är väl okej. Det jag skulle säga då att varje agilkonsult eller leankonsult värt sitt salt, kanske man inte ska säga värt sitt salt längre, men de som är något att räkna med har nog slängt ut ett eller fler av dessa orden som vi kommer prata om idag vid ett antal tillfällen. Och de orden vi ska prata om idag är kaizen, kaikaku och kakushin.
Mm-hmm.
Utan att liksom avslöja vad de betyder här, hur många av de här tre är du bekant med?
Ja, jag får nog vara ärlig och säga att Kajsen är jag bekant med. De andra är lite nya för mig.
Kul, mm. för då kommer vi ju liksom vidga vad vi gör här lite grann. Alla tre orden kan man säga beskriver filosofi kring förbättring och filosofi kring förändring.
Mm.
Och som de andra flesta japanska termerna förutom då öppen hand och det vi pratar om nu, men det, när vi har pratat om det tidigare så kommer det ofta från tillverkningsindustrin eller manufacturing. Så att jag tror att vi börjar från början som man brukar säga. Kaizen, helt enkelt. Kai betyder förändring och sen betyder god. Så god förändring.
Mm.
Och Kaizen lutar sig mot tanken att ingenting är någonsin perfekt, inget system är perfekt. Så att alla förändringar, eller förlåt, förbättringar, oavsett hur små de än kan tänkas vara, så är de av värde.
Mm.
Och vi har ju några begrepp som vi har varit inne på tidigare. Framförallt när vi har pratat om safe, de knyter ju an till detta. Mm. Är det några begrepp där som du kan knyta an till detta redan nu?
Ja, men det här med ständig förbättring, kontinuerlig förbättring, reflektion, retrospectives, är sånt vi pratar om, och att man har på något sätt korta intervaller som man jobbar i,
ja.
Som man försöker kopplat till de här förbättringarna.
Just det. Ja, mm. Så kontinuerlig förbättring. Vi pratar också om, då nämner ibland också relentless, obeveklig förbättring, alltså relentless improvement. Och kanske lite självförklarande, men vad skulle du säga om vi resonerar lite kring kontinuerlig förbättring? Hur ser det ut i sin natur?
Vad man förbättrar med?
Ja, både det, men också hur det ser ut i liksom... Jag menar, det är lite självförklarande i att den är kontinuerlig liksom. Men visst, spekulera eller liksom resonera lite kring både vad det kan vara och hur det ter sig.
Ja, men jag tror i grund och botten så brukar jag börja med liksom någon så arbetssätt, ett way of working, hur vi jobbar till exempel i ett team eller en grupp eller vad det är.
Mm.
Hur jobbar vi och hur kan vi introducera förbättringar i det arbetssättet? Det skulle jag säga. Men sen man kan koppla det till andra saker också, till produkter och känslor, eller nu jag tänker på det som liksom hur vi agerar mot varandra i kommunikation, i kulturen etc.
Mm.
Så det finns väl ingenting, man kan förbättra allt eller?
Ja, det kan man. Och just när vi pratar om kontinuerlig, om vi fäster oss lite vid ordet kontinuerlig då, så är det ju så fort man kommer på något eller återkommande med korta intervaller, och vi har ju pratat lite grann om, du nämnde retro så här tidigare, att det är någonting som man kan göra med två veckors intervall till exempel om man jobbar med något som heter Scrum.
Mm.
Att det är obevekligt då i form av ordet relentless tycker jag är lite viktigt. Jag tycker det har lite grann kanske tappats bort, åtminstone i de sammanhangen som jag har varit på sistone. Och jag lägger i det begreppet att man gör inte avkall på den ständiga förbättringen. Nu på sistone tiden så har jag varit i sammanhang där men vi gör inte retro, utan men nu tittar vi framåt. Ja, fast vi kanske, om vi tittar bakåt så vet vi vad vi ska göra när vi tittar framåt. Jag vet inte om du har någonting som du vill flika in där.
Jag kan väl hålla med om det, med att ibland är det svårt med den här, men jag tror att det är kopplat till, det är flera kopplingar här, men det ena är, vi har pratat om sustainable pace eller hållbar takt på svenska, vilken takt man har, och har man en väldigt, väldigt hög takt och mycket som ska hända hela tiden, så kan det hända att man tenderar, vi har inte tid med den där grejen liksom. Och, men det kan också ha att göra med hur, alltså, man jobbar väldigt reaktivt, det händer saker, det brinner lite här och var och det får högre prioritet och så vidare. Men den här ständiga förbättringen och förmågan att reflektera, det är ju på ett sätt att gå från att vara reaktiv till att bli proaktiv.
Mm.
Så det är ju den här, det finns ju sådana, liksom, man har cykeln på ryggen och springer liksom.
Mm.
Sån känsla.
Mm. Ja, men mycket bra.
Mm.
Så det vi pratar om här då, som den här filosofin Kaizen rör, det är att det är små inkrementella förbättringar. Och du var inne på det, vad man gör förbättringarna i. Och det är, oftast så handlar det om way of working eller arbetsprocesser. Men det kan också vara i produkter och tjänster. Även kultur, det nämnde du också. Hur vi kommunicerar, hur vi beter oss. Och jag tänker ofta att det blir just fokus på processer och kultur just när man pratar om att man jobbar med kontinuerliga förändringar. Jag tror att min bild av det kommer till av den enkla anledningen att jag har varit i omgivningar med relativt starka produktorganisationer. Mm-hmm. Och om man har det så känns det ju som att man har det här med att vi ska bygga den bästa produkten för kunden. Det finns redan inbyggt i systemet. Mm. Och att man är fokuserad på att man är kundcentrerad och att man hela tiden filar på produkten. Hur tycker du att det har sett ut? Kanske du redan har liksom avslöjat det lite grann. Delar du min bild eller har du varit i någon situation där det kanske har sett annorlunda ut? Just om man pratar mer liksom konceptuellt om små förbättringar.
Alltså det har varit olika kontexter. Jag tycker framförallt att när man, som jag har gjort de senaste ganska många åren, jobbat i någon typ av agila kontext, då finns det här lite grann inbakat i de
metoderna
som finns där. Det är normalt sett ingenting man hoppar över, utan man försöker göra sitt bästa. Mm. Sen kan man, har det varit mer eller mindre effektivt i olika tillfällen. Mm. Medan kanske innan dess, när det var mer projekt och sådär, så kanske det var efteråt liksom, okej, vi reflekterar kanske genom lessons learned, som jag är osäker på vem som fick ta del av det. Men det är ju för sent liksom. Mm. Utan det är ju den här kontinuerliga som gör att man kan förhoppningsvis påverka framtiden. Mm. Och att göra det när man är klar, det är ju gäller bakvänt om man tänker på det liksom. Mm. Såvida inte man ska göra om allting en gång till då, men ofta går man ju vidare till något helt annat. Mm. Så jag tycker det har att göra lite med vilken typ av arbetsmiljö man har och vilken arbetsmetod, hur det här kommer naturligt eller inte. Sen med det sagt, så har man någon typ av agilt projekt eller så vidare, så om man är lite fiffig så kan man ju baka in det här ändå. Mm. Men då behöver man vara lite proaktiv och göra det. Mm. För det finns inte där out of a box normalt sett.
Ja, just det. Men delar du min uppfattning också om att det är liksom vanligare att man jobbar med förbättring, små inkrementella förbättringar av produkten är vanligare än att man gör det med processen och arbetssätten?
Det beror ju, alltså man jobbar på olika sätt såklart. Har man en produkt och du tänker att du har en produkt backlog, så består ju den av förbättringar. Mm.
Så då är det är någon mån inbakat att göra det andra. Behöver du antingen använda någon metod som Scrum till exempel, eller att du inför att nu behöver vi fundera på hur kan vi göra det här bättre. Mm. Så jag tror att det jag tänker är, och det är jag också lite nyfiken på hur det kan se ut, men att oftast, jag menar, produkten är ju det som du oftast säljer i någon mån, och den ska vara så bra som möjligt. Mm. Men att du jobbar med hur vi jobbar internt, ja, det behöver man anstränga sig lite för att få till.
Ja, det är klart, men det här med produkten och få den bättre, men det har ju också en koppling till, är min produkt i ett sånt stadie att jag kan få feedback på den som jag kan förbättra, eller att det är någonting jag sitter och jobbar på till någon typ av big bang där jag ska släppa ut den, så jag får aldrig feedback och därför så blir den nödvändigtvis inte bättre, utan den blir som den är spesad liksom. Mm. Och sen om det är bra eller dåligt, det hoppas man kanske, men återigen, så för att ständig förbättring betyder det måste finnas någon feedback loop då. Mm. Tänker jag.
Mm. Ja, bra. En annan fundering jag har lite grann kring hur du har sett ut på de ställena du har varit. Vem jobbar med kontinuerlig förbättring? Gör alla det eller är det bara vissa som gör det?
Alltså det är väl ett spektrum på något sätt. Det beror ju på lite. Förhoppningen är ju att ledare i en organisation har det här för liksom, det handlar, eller ja, det, såklart handlar jobbet om exekvering, mm. men också hur kan vi göra det här bättre, vad kan vi lära oss av det,
mm.
Och skapa en sån miljö där det är naturligt,
mm.
för att ändra miljön så krävs goda ledare,
mm.
för att göra det, och det har vi sett lite olika, mm. Så, hela skalan där också,
mm.
Men sen kan man också se att det finns, ska man säga, kanske specialister, tekniker,
mm.
som kan se tekniska förbättringar,
mm.
som man kan göra,
mm.
i sin produkt eller lösning,
mm.
och brinner för dem.
Mm.
Och jag menar, ett klassiskt exempel är ju det här med teknisk skuld,
mm.
om inte annat, va? Att det finns vissa som vi måste reducera den, därför att om vi inte gör det så blir saker och ting, eller saker är dåligt, så vi måste, mm. reducera den.
Mm.
Medan kanske då det finns andra roller som inte ser något, så att säga, affärsvärde i det.
Mm.
Och så, men det är ju såklart att det är en förbättring att reducera en skuld. Liksom.
Mm. Mm.
Så det finns väl flera olika takes på det.
Mm. Om jag förenklar lite grann och lite grann hur jag tänker, så och vad som ligger i den här filosofin är att alla medarbetare, oavsett vad de jobbar med, aktivt bidrar hela tiden till att identifiera och genomföra förbättringar. Då.
Mm.
Men jag tycker du visualiserar det bra med exemplet. Ja, vad tänker du säga?
Ja, men i alla dimensioner då.
Ja, dessutom. Och genom att ständigt sträva efter de här små förbättringarna så kan organisationer då uppnå stora förändringar över tiden.
Mm-hmm.
Så där har du Kaizen, mm. helt enkelt. Små kontinuerliga förbättringar. Då kommer vi till nästa ord här, eller filosofi. Kaikaku. Och Kai betydde, om du minns från Kaizen.
Herregud, förändring.
Jajamän.
Ja.
Och Kaku, det betyder omvälvande. Så Kaikaku blir då omvälvande förändring. Och ibland säger man också förändringsrevolution.
Nu får jag fråga, Kaikaku, uttalas det verkligen så?
Vet ej.
Nej, jag tror inte det gör det.
Nej.
Alltså japanska, de...
Vad är din gissning då?
Jag vet inte. Det känns... Det låter som att du pratar om en fågel.
Ja, du tycker min japanska har lite mer ondska.
Nej, men jag vet inte, jag kan ha fel här. Jag är öppen för det, men Kaikaku. Kaikaku.
Kaikaku.
Kaikaku.
Låt se.
Mm.
Och ja, men man kan, som man förstår då, så skiljer sig Kaikaku från Kaizen här i det att Kaikaku innebär stora, snabba förändringar,
mm-hmm.
i processer eller system. Och det är ju för att man eftersöker en stor påverkan.
Mm.
Så det kan innebära att man inför helt nya metoder, man kan införa helt nya tekniker, man inför helt nya system, istället för att bara finjustera det, okay. befintliga.
Ja, det är intressant. Så man gör en stor förändring snabbt.
Ja.
Men är det att man initierar det, eller att det omständigheterna kräver det, eller hur tänker man? Eller ta ett exempel då.
Mm.
För det är en ganska stor skillnad på att säga att nu har vi tillgång till AI,
mm.
eller det hände en pandemi.
Mm.
Båda är, kan jag tänka mig, att man behöver förändra sig.
Mm.
Den ena, pandemin, är liksom en yttre trigger.
Mm.
På något sätt. AI kanske också är det. Jag tänker efter. Jag vet inte. Men det känns ändå som de är olika. Men kan de sortera in under den här omvälvande förändringen bägge två?
Det eller? Kan de nog göra. Jag tror att vi ska se lite grann när vi också kommer till Kakushin här. Och se vad som skiljer åt.
Mm.
Men vid första anblick så passar båda in här.
Mm.
Jag sa ju också att det är när en stor påverkan eftersöks. Så det finns ju något mått av agens här. När man aktivt gör någonting. En pandemi är ju någonting som man är reaktiv inför. Å andra sidan så är det en stor förändring. Så jag skulle nog säga... jag skulle vilja säga så här att okej, vad pandemin medför, för att du behöver göra en stor förändring för att hantera situationen. AI finns på marknaden. Du behöver göra en stor förändring för att vara aktuell.
Mm.
Så filosofin bygger på att okej, det är den stora förändringen du behöver göra. Mm. Sen vad inputen är, det är liksom lite, lite sekundärt.
Mm.
Du kan ju behöva göra en omstrukturering av ditt företag som införandet av AI eller som följd av en pandemi. Du kanske är tvungen att skapa nya affärsmodeller. Till exempel om du har en butik och gör om den till e-handel. Så där är några exempel. Och jag tycker generellt då att det finns att man hamnar lite i oklarhet mellan skillnaden mellan Kaizen och Kaikaku. För att låta oss säga då att vi ska införa ny teknologi, då kommer vi förmodligen göra det inkrementellt i små steg och också iterativt till en viss del. Men det liknar ju en Kaizen-filosofi eller en Kaizen-process. Och när det kommer till små förändringar i en Kaizen-process, jag vill kalla det så kan det ju över tid leda till en större förändring, en Kaikaku, när man tittar tillbaka.
Mm.
Men jag tänker att skiljelinjen ligger i vad målet eller ansatsen är. Är ansatsen att genomföra en stor förändring, så är det Kaikaku.
Mm.
Är ansatsen att kontinuerligt förbättra det lilla utan att nödvändigtvis nå en större radikal förändring, för det vet man inte riktigt. Jag gör bara den här lilla förändringen.
Mm.
Då är det Kaizen. Så det är ansatsen som styr och det är det som skiljer åt. Så en Kaizen är det här kontinuerliga vi gör.
Mm.
En Kaikaku är när vi inser vi behöver göra något större. En agil transformation.
Mm.
Det är mycket mer närbesläktat med transformationsbegreppet.
Okay. Får jag testa att göra en analogi här?
Ja.
Jag tänker så här att jag har vatten. Och så tycker jag att det är lite för varmt.
Mm.
Mm. Och så vill jag sänka temperaturen i några steg så det blir lite kallare och blir gott att dricka.
Mm.
Och genom att sänka temperaturen så här från kanske 18 grader till 9 grader så det blir gott att dricka. Så jag har tagit det i några steg så här.
Mm.
Men så tänker jag att, och det är Kaizen. Mm. Men så tänker jag så att nu har jag vatten här, men fan jag vill ha is.
Mm.
Det blir en fast transformation.
Mm.
Men det är fortfarande att jag behöver sänka temperaturen i steg tills dess jag kommer till noll och så kan bli is och så blir det omvälvande. Jag byter. Mm. Vad är det? Jag vet inte.
Ja, men jag tycker inte, det är nog inte så pjåkigt för att det är ju visst en fasförändring, absolut. Mm.
Men det är samma grej att jag inkrementellt ändrar temperaturen på.
Ja, men jag tycker gillar den. Mm. Den. Så att det jag skulle vilja säga är att när man ska försöka sig på att förstå skillnaden så är det just så här, liksom, tillvägagångssättet kan se lite liknande ut, men det är liksom ansatsen eller det man är ute efter. Är det en omvälvande förändring eller är det små förändringar som är ansatsen?
Ja, men jag tror min analogi håller.
Ja, jag tycker den är faktiskt, den växer på mig, den är bra. Då kommer vi till det tredje begreppet som då var Kakushin.
Kakushin.
Ja, här hade vi ju Kaku igen. I detta fall, det var ju omvälvande eller radikal.
Mm.
Shin betyder ny. Och i sammanhanget, när man säger då Kakushin, så skulle det betyda en ny synvinkel eller kanske ett nytt perspektiv. Så man kan väl säga då att Kaikaku betyder förnyelse eller förändring av sinnet, och det hänvisar till att förnya sättet att tänka på och se problem. Och man brukar koppla Kaikaku mer till liksom disruptiv innovation, och att det handlar mycket om att bryta sig loss från gamla tankemönster och vara villig att omfamna förändring och innovation. Så det är lite mer relaterat till kreativitet och lite mer relaterat till att tänka utanför boxen för att uppnå nya och innovativa lösningar. Och innan vi grottar mer detta så kan jag säga att när jag tittar på detta så är det framförallt Kakushin då, där det finns lite olika tolkningar. Och någonstans det blir så här nu när vi kommer sitta och prata, våra tolkningar är våra, och blir det fel så är det våra fel liksom. Det
finns inte skylla på någon.
Nej, det kan vi inte. Liksom. Så att jag tror att det finns säkert någon som har någon uppfattning som skiljer sig från våran. Men vi ska se när vi pratar vidare lite. Men jag vill bara sammanfatta lite snabbt vad vi har kommit så här långt då. Så har vi Kaizen, små inkrementella förändringar för att uppnå gradvisa förbättringar. Kaikaku, omvälvande förändring med avsikt till större reformation, förändring. Kakushin, förändring som är relaterad till innovation och förnyelse av tankesätt och tillvägagångssätt. Mm. Och här känns det som att det kan finnas överlapp mellan Kakushin och Kaikaku.
Det känns som en typ av Venn-diagram här som, ja. Det finns ju sån här, vad heter det då? Ikukagi eller något.
Ikigai.
Ikigai heter det.
Just det. Ja,
så. Men det är inte här kanske.
Nej.
Nej.
Nästa att tänka på då, det är hur man kan implementera de här filosofierna. Och hur kan man göra för att jobba med respektive? Och det är nu jag ska sätta det lite på prov här. Du har ju redan varit inne på det. Mm-hmm. Och jag tror att Kaizen är den lättaste. Men om vi börjar med den, och den tog det vara relativt lätt. Men vad kan man göra för att få till Kaizen i en organisation?
Vi ska implementera Kaizen.
Ja.
Okej. Då skulle jag säga att vi behöver, jag går tillbaka till det här med kulturen och ledarna och att de måste gå, att vi, det här med kontinuerlig förbättring behöver vi jobba med, uppmuntra alla till att titta på det och alltså på något sätt, om man ska göra en kulturförändring så är det införstått att det, alla är med här. Vi har inte liksom förbättringsavdelningen som gör förbättringarna.
Bra.
Och jag pratar om det här med sustainable pace och att det finns tid att göra det här så att man kan testa det, och det finns så inkrementella arbetssättet, så är det viktigt här. Och sen till medarbetarna så måste man väl, och det är tillbaka till vad jag gör nu då, det är den här agil coaching. Och där är utbildning, träning, coaching, mentorskap för medarbetare att kunna jobba med det här och kunna lösa problem. Och kanske även tillbaka till det här med psykologisk trygghet, att kunna lyfta problem. Och prata om att nu har vi ett problem här och jag har gjort fel eller vi har gjort fel. Och försöka förstå rotorsakerna och learning by doing och sådana saker.
Ja. Ja, jag tyckte det var bra.
Tack.
Så bara för sammanfatta, vi pratar om kultur, få med mycket folk, se till ledarskapet, se till att det finns tid att utbilda personer i förbättringsarbete, coacha dem, hjälpa dem. Ja, men jättebra. Finns det några exempel på metoder eller aktiviteter som används på något ställe inom ramverk eller i arbetssätt som du känner till, som du
Ja, det gör det. Vi pratade om det agila manifestet här för ett tag sedan och det skulle man ju reflektera med regelbundet, och det är ju samma sak då. Och det är implementerat i olika ramverk, så i Scrum så har man en retrospektiv på lite i SAFe, det här Scale Ladder Framework, så finns det något som kallas för Inspect and Adapt på större, och det finns ju, det är väl också kanske något japanskt där, Gemba Walks
eller
Gemba,
ja, det ligger väl i Toyota Production System och Lean där.
Att man försöker inspektera hur det funkar och förstå vad som man kan göra bättre. Men sen är ju någon, jag tycker det är värt att prata om egentligen den underliggande principen kring transparens och visualisering. För att om man inte, alltså i mångt och mycket så kan det vara att det finns problem, men om man inte ser problemen så kan man inte förbättra dem. Och då jobbar man med transparens och visualisering och visar på hur saker och ting går. Och det är alltså någon typ av demonstration, review, allmän visualisering, KPI:er och grejer kan det vara. För att förstå hur, liksom, vad ska vi förbättra.
Jättebra. Du var nog inne på det. Vi hade en tanke här också, varför skulle ett postmortem i ett projekt, och ett postmortem är ju då när man sitter och tittar på hur bra gick det i projektet, varför skulle det inte kunna kategoriseras som Kaizen?
Det är ju inte kontinuerligt, utan det är ju one time. Det är väl så enkelt, en engångsprocess. Utan den här reflektionen under, när man jobbar, alltså det är för, ja, för sent. Det är klart att det kan vara värde att reflektera efter också, men om man inte gjort det under tiden. Alltså man kan ju, det bästa hade varit om man kunde reflektera över alla förbättringar man har gjort. det har ju man känt sig bra över. Mm. Titta vad många förbättringar vi har gjort under projektets gång. Mm.
Ja, helt riktigt. Bra. Nu höjer vi svårighetsgraden lite. Så vi tar Kai Kaku. Och här pratade vi ju då, som jag sa, mer om transformationsarbete. Och vad kan man göra här lite grann för att... det kanske också mångt och mycket blir en ledarskapsfråga. Men vad kan man tänka sig att göra här för att implementera filosofin om Kai Kaku, så att säga?
Ja, jag tror jag kanske när jag tänker på det här lite grann så i någon mån så vi pratade ju om i det här LPM-avsnittet om vision och så vidare. Att då skulle man utveckla en portföljvision var ju det. Men att jobba visionärt, vad vill vi vara, vart vill vi bli, vart är vi på väg? Med kanske mission och vision och någon typ av strategi, hur tar vi oss dit, så det är tydligt för alla och kunna kommunicera de här liksom förändringsinitiativen är viktigt och ha vision och strategi så det tror jag är viktigt. Sen är väl frågan, hur tar man sig dit då, den här. Vi pratade ju om i förra avsnittet om en implementationsstrategi för hur man skulle hålla på med tandtråd. Men likväl när man ska göra en större förändring så behöver det vara någon transformationsstrategi eller struktur för att kunna liksom, göra det här på ett bra sätt. Och för att göra rätt, det återkommer de här grejerna, inser jag nu Alex här, men vilken miljö ska vi ha? Hur ska det se ut? Dels liksom den fysiska miljön men även kanske den psykologiska miljön för att kunna ta risker eller innovera, experimentera och göra misslyckanden är viktigt. Och sen måste det stöttas av ledningen såklart, att det finns en executive buy-in eller något i den stilen för att kunna driva igenom det här större och
ja, men grymt. Organisationen måste också vara redo att liksom anpassa sig till den förändringen, alltså även uppifrån. Men bra, du sa visionsstrategi, transformationsstruktur och miljö där man uppmuntrar innovation och man en lärande kultur och se till att det finns stöd från ledning och att de är redo att... Ja, men bra. Det finns något som heter Kaizen Blitz som är lite i mellanlandet av Kaizen och Kaikaku. Man samlar ett tvärfunktionellt team under en kortare men intensiv period, vanligtvis några dagar upp till en vecka, för att identifiera, analysera och implementera förändringar i en specifik process eller arbetsområde. Så det syftar till att förändra något större, så det kanske drar lite mer åt Kaikaku. Det finns också de här, när vi pratar om stora transformationer så finns det ju förändringsmetodik som också passar bra in här. Kotters 8 steg och Proskis ADKAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, som är två metoder då. Så det har man som hjälpmedel och metoder då för att implementera Kai Kaku. Okej, då hoppar vi på den sista. Jag tror att vi kanske ökar svårighetsgraden ytterligare lite, men du har klart det är bra så här långt. Men vi har då Kakushin och det har ju lite mer med kreativitet och sådär att göra och nytt tänk. Vad behöver man göra då för att få till de här bitarna?
Jag tror man behöver göra någonting annorlunda, det tror jag. Om man gör samma. Och det är ju lite det jag tänker på. Ibland, nu flummar jag lite här för att det blir så svårt. Nej, men Kaizen, de små förändringarna. Och det är mycket samma. Ändra lite. Skruva 1%-regeln lite grann. Här är något annat. Vi vill vara disruptiva. Vi vill tänka på något helt annat sätt än vad vi har gjort. Och tillbaka till någon typ av miljö. Där det är tillåtet och kanske... Alltså rent fysiskt byta miljö ibland liksom för att få andra intryck och andra interaktioner. Experimentera. Och det finns väl det där med experimentera att man... vet, vi lägger tid att experimentera på någonting som kanske inte leder till någonting.
Mm.
Och det måste vara okej.
Okay. Mm.
Därför man brukar säga att den 80-20-regeln, att 80% av värdet kommer från 20% av idéerna, typ. Mm. Något i den stilen, brukar man säga. Och vilket betyder att 80% av idéerna är rätt kassa.
Mm.
Men då måste man ju ha en kultur där det är tillräckligt att misslyckas och känna sig trygg i det.
Mm.
Psykologisk trygghet igen då.
Mm.
Ja, innovation behöver man göra. Man behöver träffa olika andra människor.
Mm.
Och det är någon form av, för att dra något fiffigt nytt ord, eller halvnytt ord, med diversity.
Mm.
Att man utsätts för annan typ av tänkande som stimulerar i sin tur mitt att tänka på någon infallsvinkel som inte jag har haft som vi kan liksom föda nya idéer på.
Mm.
För om vi blir liksom för vad ska man säga, samstämmiga i våran grupp och vi tycker likadant allihop, hur fan ska vi komma på något nytt då?
Mm.
Det går ju inte.
Mm.
Och ja, massa kan tänka metoder och träningar och saker man kan göra kring det här.
Mm.
Någon typ av lärandekultur eller lärandemiljö.
Mm.
Och den, jag bara säger det sista då, för att det är någonting jag jobbar lite med själv faktiskt. Att den här, vi har ju pratat om det, både du och jag, är man på jobbet för att exekvera eller är man för att lära på jobbet? Mm. Och det måste vara bägge lite grann. Att man har en kultur att jag ska lära mig någonting här. Och kan jag lära mig så kan jag komma på nya saker. För lär jag mig ingenting, då kommer jag garanterat inte komma på något nytt.
Mm. Mycket bra.
Mm.
Jag slänger in några andra saker här då. Typ, jag tror du nämnde det, men också att man även här tränar i metoder typ som design thinking, kreativ problemlösning som främjar innovation och förnyelse. Att man har community of practices. Du var lite inne på det, att man träffar folk, man får den här diversity i form av knowledge, skill och ability.
Mm.
Så. Du kanske kan nämna bara kort vad ett community of practice skulle kunna vara här. Om det är okänt för de som lyssnar kanske.
Ja, alltså i grund och botten så är det ett typ av forum som har ett ämne. Det kan vara runt en roll, men det kan också vara kring... Alltså nu tänker jag, för vi hade det Unfix-avsnittet där vi pratade just om forum. Och där listade man en mängd olika kring en produkt, kring... ett affärsområde, kring en, vad vet jag, kring jul, vad ska vi göra kring jul, etc.
Mm.
Där man så att säga samlas, de som framförallt har ett intresse eller en viss roll samlas, och det är en liksom en annan typ av verksamhet i den
just det.
Communityn.
Ja. Och i detta sammanhanget så skulle man kunna tänka sig att det är roll oftast, eller om det finns något specialintresse om ett visst område, typ som man kan ha ett AI community of practice till exempel, där man delar information som det syftar åt till att vidga vyerna. Ja, men jättebra. Återigen då tillbaka till den frågan som är typ så här, vilka typer av event känner du till i olika metoder eller vilka olika mötesstrukturer eller kanske metoder till och med i sig självt skulle man kunna använda sig av för att få till de här? Finns det någonting som ringer någon klocka?
Ja, det gör det absolut. Då. Både du och jag har jobbat med det här Safe-ramverket. Där har man ju den här innovationssprinten eller IP-sprinten, Innovation and Planning Iteration tror man kallar det med.
Mm.
Men där det finns utrymme för att innovera. Och det är ju där att man har... liksom, nu här finns det tid för att göra de här grejerna.
Mm.
Sen gäller det att få det att hända också.
Mm.
Men tiden finns där i alla fall. Mm. Och det finns, jag tror det här design sprint är ett väldigt strukturerat sätt att jobba med innovation.
Mm.
En typ av dedikerad tidsperiod där man försöker utforska nya idéer.
Mm.
Hackathon så har vi också. Där man samlar och hackar.
Mm.
Hackar lök gör man inte, men hackar kod.
Hur brukar det se ut då? Det är en kortare tidsperiod om en dag eller 2-12 dagar där man samlas kring olika problem och där också man kommer från lite olika håll oftast.
Det jag har sett, jag har också sett faktiskt någonting som inte riktigt är, men det tangerar det här som går under namnet PDT, Personal Development Time. Där tid där du får att utveckla dig själv, men också så använder man det här PDT att jobba med innovation, för att det, även om det står personal så kan vi göra det i grupp.
Mm.
Vi har PDT på fredag.
Mm.
Vad ska vi testa då? Mm. Liksom? Är någonting jag har varit med om också.
Mm. Ja, men mycket bra. Då har vi pratat om Kaizen, Kaiko och Kakushin. Mm. Hur man skulle kunna implementera dem och olika exempel på dem. Hur tycker du om de här olika, det här med tillvägagångssätten som vi har pratat om, och hur bra tycker du att man är på att använda sig av detta?
Varierat skulle jag säga.
Mm.
Det här är ju väldigt, när man namnger olika typer så här, mm. det är liksom, då vet man vad man pratar om. Mm. Att kategorisera förbättringarna.
Mm.
Då blir det förhoppningsvis mindre flummigt då, men sen gäller det förstås att hålla ordning på de här japanska orden och vad de betyder.
Mm.
Det kan ju introducera en viss svårighet kanske.
Just det.
Jag vet inte. Men sen tror jag just Kaizen är den kända. De två andra har inte jag hört. Mm. För att tydlig med.
Nej, men jag tror att man använder nästan Kaizen som ett paraply,
ja.
Begrepp för all typ av förändring. Mm. Nästan.
Sådär. Men det är klart att det finns ju olika typer av förändringar. Så att, och det, och jag, återigen, jag tycker det är bra att man kan kategorisera det då.
Mm.
Vilken typ av förändring är vi ute efter nu.
Mm.
Så.
Mm. Det som jag tycker är bra, eller om vi bara så här istället, det som är gemensamt är ju att när vi tittar på det här så är det att ja, men skapandet av rätt kultur, tillhandahålla tid, återkommer i det du sa, verktyg och resurser som tar en stark ledning som främjar och stödjer förändringen, det är ju genomgående oavsett detta. Och jag tycker, precis som du säger, att det är hjälpsamt att kunna prata om olika typer av förändring. Lite grann också som du är inne på, jag kanske inte skulle säga Kaizen, Kaikaku och Kakushin om inte mottagaren är bekant med det, utan man kanske pratar om mindre kontinuerlig förändring, transformation och innovationsledning eller innovationsarbete. Det kanske skulle vara lättare, för det är någonting som man, nu kommer någon dragande med japanska uttryck, det kanske inte landar så.
Nej, man kanske skjuter över målet.
Ja, exakt, exakt. Men då kanske man kan prata, försöka då etablera om en kontinuerlig förändring, det gör så här, transformation, det är det här, och innovationsledning eller innovationsarbete är det här. Kan vara så att det biter bättre och att det blir tydligare vad man pratar om. Jag tycker då att man i en organisation ska tänka på dessa filosofierna eller områdena, eller kategoriseringarna kanske man ska säga då. För det representerar ju som sagt olika tankesätt och lite olika tillvägagångssätt för att hantera förändringen inom en organisation. I någon mån, så här lite spontant också, att vi som har jobbat i agila miljöer, ja, men då tar man Kaizen. Det kommer automatiskt oftast. Mm. När vi jobbat i projektorganisationer, när jag gjorde det tidigare, då fanns inte det alls lika påtagligt. Pratar vi om Kaikaku, då är det oftast att men här kommer någonting stort som vi måste...
Man måste, alltså pandemin kan du inte liksom
trolla bort.
Trolla bort, nej.
Men och det som också då kanske saknas, det är just den här att avsätta tid för det du snackar om, PDT till exempel, eller hackathons, eller innovationssprintar, eller vad det nu kan vara. Fyra saker som man kan göra då, som jag går igenom här, som det sista faktiskt för det här. Det blir ett kortare avsnitt idag.
Ja, men jag kan ha någon reflektion här på slutet. Det bubblar lite i mig.
Ja, vad härligt. Mm. Ja, men då tar de här fyra och så får du släppa ut det du har inom dig.
Mm.
Men jag tycker då att man införlivar principerna för respektive företagskulturen. Sen om man, hur man namnger det, det är liksom lite skitsamma. Men bara det faktum att man ha med alla tre perspektiven. Det innebär att man uppmuntrar till kontinuerlig förbättring och att man är öppen för radikal förändring. Och kanske inte bara är reaktiv utan även ser på möjligheter med större förändringar. Och att man främjar en miljö som främjar innovation och kreativitet. Det är väl den första tillvägagångssättet. Man behöver tillämpa det på strategisk nivå. Jag tycker att de även när man ska ta strategiska beslut i en organisation då, vilken riktning man tar, så bör det finnas med. Och att identifiera möjligheter för kontinuerlig förbättring utforska och då eventuellt införa radikala förändringar utifrån att vad man ser i marknadsklimatet och hålla sig konkurrenskraftig. Samtidigt då främja en kultur av innovation för att möta framtidens utmaningar. Den tredje grejen. Använda som riktlinje för processförbättring på operationell nivå. Så Kaizen användas för att kontinuerligt förbättra och optimera befintliga processer och rutiner. Kaikaku kan tillämpas för att identifiera och genomföra omvälvande förändringar för att till exempel eliminera slöseri och öka effektiviteten. Och Kaikushin kan användas för att stimulera kreativitet och generera nya idéer för att möta förändrade krav och behov. Och till sist, skapa ramverk för innovation. Genom att integrera Kaizen, Kaikaku och Kaikushin så skapar man ett ramverk för innovation som sträcker sig över hela organisationen. Uppmuntra till experiment, uppmuntra till tänkande utanför boxen och skapa miljö där nya idéer och koncept kan blomstra och växa. Där är jag klar, Jesper, men du hade ju lite inom dig. Lite.
Ja, det triggade flera olika saker här. Jag har inte tänkt igenom exakt vad jag ska säga här, men en ganska enkel sak som man kan börja med, det var när vi pratade unfix och man skulle sätta ihop sin organisation och hålla på med olika crew types och så vidare. Så låg det med liksom underförstått att man gör det design for change. Att man inte sätter för hårda strukturer för det är jobbigt att rucka dem. Mm. Och när man tänker på förbättringar, kontinuerliga förbättringar, så betyder det också kontinuerliga förändringar. Mm. Och då får man på något sätt organisera sig så att man kan följa med i de där. För att komma på massa förändringar och förbättringar, men det är för svårt att implementera dem. Då funkar ju inte det. Mm. Så på något sätt så tycker jag det inte tangerar, men det kompletterar varandra lite grann. Så det är det ena jag säger. Det andra jag vill säga som är lite mer kanske far out då. Eller inte far out, men jag lyssnade på en podd häromdagen och då pratade en person, han har skrivit en bok. Han pratade om människans väsen. Mm. Och människan handlar i en social varelse. Vi försöker först tillhöra en grupp. Och sen i nästa steg när vi tillhör en grupp så vill vi höja vår status i gruppen. Och de kom in i den podden och pratade om diverse olika kulter. Och det fanns någon kult där, om jag förstod saken rätt, att man kunde få status genom att ha männen och kunde ha rosa sneakers och kastrera sig. Mm. Då fick man hög status. Mm. Så gjorde de det, trots att det var helt galet. Liksom. Mm. Men det, varför jag tar upp det är, du vet, den här kulturen som vi pratar om och de här tillvägagångssätten och alla de här fina orden för att få till det här. Mm. Jag tror att det finns en koppling mot människans natur, för vi har, du vet, man borde göra så här, men jag är egentligen intresserad av att stiga i någon liksom, vad heter det, social struktur här. Det är viktigare för mig än att det går bra för företaget att jag klättrar den här stegen. Vilket gör att ibland så blir personer helt cementerade i sina åsikter och vägrar att ändra sig. Mm. Så till exempel, jag började det här avsnittet att prata om kost och sol. Och då i samhället idag så kan man säga att akta dig för solen och undvik kött. Mm. Jag sa precis tvärtom. Mm. Ät kött och ut i solen. Mm. Och för vissa personer så är de helt cementerade i en annan åsikt som har att göra med deras sociala ställning och vad de kan säga och inte säga i den här ställningen. Mm. För nej, men vi ska akta oss för solen och så ska vi äta så vegetariskt som möjligt. Mm. Det är ju bra. Mm. Liksom. Men är det verkligen det? Mm. Är det så det ska vara? Eller är det möjligtvis att vi ska vara, titta på vad som har hänt i evolutionen, att vi ska vara utomhus och vi ska liksom äta kött som vi har fällt liksom. Och så vidare. Den ena tror jag mer på då, så, och kanske utsätter mig lite socialt stigma från att säga så. Nu gör jag det för att jag skiter i det. Medans andra kanske tycker att man vill följa något publikt narrativ. Eller så är man möjligtvis inte, alltså, tillbaka till de här personlighetstyperna, man är inte tillräckligt öppen för att tänka det. Jag gör som alla andra så skiter jag i det. Liksom. Jag är inte så intresserad. Säger de att det här är bra så gör jag det. Men varför jag pratar om det, och det kopplar tillbaka till det här med förändring, varför det är svårt. Därför människor kan vara cementerade av att de inte vill förändra sig eller att de tror att den här förändringen kommer förändra deras sociala status i den här organisationen. Mm. Och förhoppningsvis kanske de här kan hjälpa till lite då. Mm.
Ja, det är ett väldigt intressant en intressant tanke, och det är nästan så att jag har pratat om det, men göra något avsnitt på just liksom företagets logik och det att det inte alltid går hand i hand med förändringsviljan hos företaget själv. Alltså det är nästan så att företaget är schizofrent på sina håll. Ja, men bra. Ja. Jag tänker också, två sekunder. Jag tänker också när vi pratar om detta att vi ska nog göra ett avsnitt om innovationsledning där vi grottar lite på djupare, framförallt i den här tredje delen då, Kaikoshin. Hade du mer, Jesper, då?
Nej, jag vet inte. Jag tror jag fick ur mig rätt mycket.
Ja, men okej. Men då låter jag ändå dig ta det väsentligaste på slutet då.
Ja, nu har vi kommit till, kan det vara mångsbordarna?
Ja.
Ja, där drar man repet.
Perfekt.